och kväll och Guds frid till er alla. Härligt att komma tillbaka. Det är ju tredje gången nu, så det här är en riktig långkörare. Och det har varit så fint och berikande för mig att få komma de här kvällarna. Och som ni hörde här så är det ju ett ämne vi har haft, och det handlar om bön. Bön som når till Faderns hjärta. Och det är ett sånt stort ämne och så väldigt mycket att säga om det. Och när man inte är här varje kväll i rad, då nästan glömmer man bort vad det man sa sist. Så ni får väl hojta till om det blir för mycket repris, men jag tror inte att det ska behöva bli det. Jag tänkte på en sak nu alldeles först här, att bön som når till Faderns hjärta. Vi har ju sagt många saker om det. Men förbön, det är något som når till Faderns hjärta. Karaktären av förbön, det är något som Gud tycker om. Och förbön, det är när vi ber för varandra. Det är varenda gudstjänst nästan, i alla fall väldigt många, så kommer det böneämnen och någon står upp: be för mig, jag är sjuk, och be för mig, jag har något problem, och så är det en lapp: be för moster Agda någonstans som har ont i knäna och allt möjligt. Och så ber vi för varandra. Och ibland och ofta kan jag säga, när jag har mina möten över hela Sverige och över världen, och vi har förbön. Vi säger: du som vill ha förbön, kom fram. Och ibland kommer en eller två eller tre, och ibland vid stora möten kan det komma 100. Jag har varit med om det står alldeles fullt med folk, va? Och då går man omkring och ber, och det kallas förbön. Och då ber man för dessa människor. Och det där är en bön som kommer till Faderns hjärta. Därför att Gud tycker om just när man gör någonting för någon annan. För det ligger i Guds Faderns hjärta. Och det var därför han sände Jesus hit till jorden. För att han skulle göra något för oss. Och när Jesus kom så var han också vår förebedjare. Och det ska vi titta lite grann på, några bibelord. Så jag ska inleda med att säga lite grann nu om bön som når till Faderns hjärta. Det är principen av förbön. Och då går vi till Hebreerbrevet först. Vi slår upp i Hebreerbrevet i det första kapitlet. Ska vi läsa den tredje versen. Nu ska vi tala alltså om Jesus som är vår förebedjare först. Sonen, det är ju Jesus. Han utstrålar Guds härlighet och uppenbarar Guds väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han på majestätets högra sida i höjden. Jag ville få med det här bibelordet för att det visar var Jesus finns idag. Och han sitter på Faderns högra sida i höjden. Det tycker jag är en intressant position för Jesus. Han tronar alltså tillsammans med sin himmelske fader. Vi går också fram till 8:e kapitlet av samma bibelbok och läser från början. De två första verserna. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen och som tjänar i helgedomen det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa. Här har vi nästan en repris av förra bibelordet, men nu står det att Jesus sitter på majestätets tron i himlen och där tjänar han. Alltså Jesus sitter på tronen i himlen för att tjäna. Det är väl härligt. Annars så tänker man att sitter man på en tron då ska man bli betjänad. Det är ju så, kungen som sitter på tronen, han har alla möjliga betjänter som ska bara se till honom och sova. Det är väl den tanke vi har om en kung kanske. Men Jesus, han är en annorlunda kung. Och han har inte kommit för att bli betjänad, utan han har kommit för att få tjäna. Och när han sitter på tronen så gör han det för att tjäna oss. Och vad är det för tjänst? Jo, det är en förbönstjänst. Han beder för oss där på himmelens tron. Vi går också till Romarbrevet. Romarbrevets 8:e kapitel, och vi ska läsa vers 34. Romarbrevet 8:34. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss. Där har vi det väldigt tydligt, inte sant? Alltså, han sitter på tronen i himlen och gör tjänst, och det är en bönetjänst. Så idag har ditt namn blivit nämnt i himlen. Är inte det bra? Du är inte bortglömd. Jesus har sagt ditt namn. Vad heter du? Har ni inga namn? Ja, nej, ja. En vågar säga sitt namn. Vad heter ni andra då? Ja, en 3-4 stycken som är så fruktansvärt frimodiga så ni vågar säga namnet. Och det är de namnen som blev sagda, och de som inte blev sagda, de är nämnda av Jesus idag. Och mitt namn är nämnt i himlen. Alltså, han betjänar mig genom förbön. Och det är så att man behöver inte vara särskilt religiös för det. Det är inte så att du måste vara pingstvän eller baptist eller lutheranare eller frälsningssoldat för det. Du kan vara en vanlig hedning, om det nu finns någon sån. Så har du, det är samma omsorg om en sån, va? Det tycker jag är stort, det är härligt. Ingen har nämligen företräde, utan alla är i hans hjärta, och alla är hans ögonsten i den meningen. Jag glömmer aldrig, jag var predikare en gång för många år sedan på ett ställe, en sån här sommarkonferens. Det var ju mycket sånt förr, och det är det väl fortfarande, men varenda region hade nästan sin konferens för 20, 30, 40 år sedan. Och det här var nere i Småland någonstans, och de hade det ute på landet, så det var på en bondgård där de reste ett stort tält som tog massor med människor. Och så hade de servering på en loge, och de hade gjort ordning så man skulle gå upp. Du vet hur logar såg ut, man går på någon slags, vad heter det? Va? Kölbro, heter det så? Ja, tänk att jag fick lära mig någon nytt ikväll, det var ju härligt. Där skulle vi gå upp, och det var ju trångt, så man fick ju stå i kö länge. Och då stod en man bredvid mig där, och så sa han så här: men du som ska predika snart igen, för det var ju nästa möte skulle ju börja efter någon timme, du borde väl gå före i kön, sa han. Och jag tänkte väl att han har väl lite sant i det på ett vis. men jag sa inget om det, utan jag sa: här har ingen företräde, men alla har tillträde. Var inte det bra sagt? Tänk att man kan komma på något så fyndigt. Alltså, ingen har företräde, men alla har tillträde. Och så är det inför tronen, när vi ser att Jesus sitter där och är vår förebedjare. Det finns ingen som har företräde, som kan gå före i kön. Och jag är så andlig, och jag är ju pastor och allt, och jag spelar ju dragspel, eller jag spelar munspel, eller jag är äldstebroder, eller jag är någonting annat. Och så kommer man med 100 varianter. Ingen av oss kan säga något sånt. Men alla har tillträde. Det är det starka. Ingen kan komma före på grund av några saker, men alla kan komma fram. Och då kan det vara motsatsen också. Någon säger: men jag är så enkel, så jag kan väl inte komma fram. Eller jag har ju svårt med spriten, kanske någon skulle säga, så jag är väl inte någon lämplig person här. Eller jag har ju en bakgrund i fängelser, och jag har varit ute och varit på sjön och rövat och hållit på, och jag har ju fuskat med någonting. Men alla har tillträde. Alltså, motsatsen är att du är för enkel, eller du tror inte att du kan komma fram överhuvudtaget. Men du har tillträde till nådastolen, som Bibeln kallar det för. Och när du kommer fram där, så möter du någon som ber för dig. Halleluja. Jag tycker det är härligt. Han ber för dig. Och han ber för dig precis det som du behöver. Om jag skulle be för dig, så vet ju inte jag vad du behöver. Ja, kanske Gud kan uppenbara det för mig. Det händer faktiskt. Och du själv vet det till viss mån. Men vi vet inte allt om oss själva en gång. Bibeln säger att: förlåt mig mina hemliga synder. Vi kan till och med ha något i vårt liv som vi inte har ljus över, och som Gud vill uppenbara. Men när vi kommer fram till tronen, och Jesus sitter där och ber för oss, då vet han allt om oss. Och han ber de rätta bönerna. Han är vår, som det också står i vissa texter, vår förespråkare hos fadern. Han är vår advokat, brukar en del säga. Han hjälper oss och lotsar oss framåt. Det är två bibelord i Kolosserbrevet. Ni ser att ni antecknar en del. Det är 1 och 7. Kolosserbrevet 1 och 7. Och så är det 4 och 12. I båda de bibelorderna så står det om en person som hette Epafras. Och jag tror att det var pastorn i den församlingen. För det var av honom de hade lärt det de visste om Gud. Och nu ska ni komma ihåg att den där församlingen och alla andra församlingar som finns i de här breven i Nya Testamentet, det var nya församlingar allihop. Det fanns ingen sån där gammal pionjärförsamling som hade funnits i 100 år. Och inte ens i 10 år. Och varenda medlem var nyfrälsta. Alltså det fanns ingen sån gammal äldstebroder som var beprövad och visste allt och alla kunde luta sig till och vara trygga. För det fanns inga sådana. För äldstebröderna var också nyfrälsta. Det var ju så nytt. Och det var nya församlingar hela tiden. Så att ibland så kom det villfarelser och då hade de ingen... De var inte rotade i Herren, så de var ett lätt byte för villfarelsen. Men Epafras, han hade alltså undervisat dem. Det står om det i det första kapitlet och i den sjunde versen. Och då berättar han för Paulus som sitter i fängelse. Nu var också Epafras där, antingen var han där och hälsade på. Eller också satt han också i fängelset. Och då berättar han om alla möjliga bra saker som fanns där. Och han berättade också om problemen som fanns i församlingen. Och så säger Paulus i sitt brev till församlingen efteråt sen. Sedan vi hörde om allt detta som Epafras har berättat om. Då har inte vi upphört att be för er. Och vi ber för er om att ni ska bli fyllda av kunskap om Guds vilja. Och i varianten i fjärde kapitlets 17 vers står att Epafras, vår älskade medtjänare, han kämpar för er i sina böner. Att ni måste förstå allt som hör samman med Guds vilja. Förbön. Så både Paulus och även Epafras och andra frälsta som satt i det fängelset, de bad. Det var förbön alltså för en församling som hade det väldigt jobbigt, väldigt svårt. Vi slår upp också i andra Timoteusbrevet. Andra Timoteusbrevet ska vi läsa en text. Och det är i första kapitlet. Vi kan läsa den tredje bara. Jag tackar alltid min Gud som jag liksom mina förfäder tjänar med rent samvete. Ständigt natt och dag tänker jag på dig i mina böner. Är inte det härligt att man kan tänka på varann i bönerna? Det är inte böner med ord som vi talar ut, utan det är tankeböner. Har ni bett några tankeböner någon gång? Ja, det är klart att ni har. Vi tänker på varann i bön. Så kan vi säga när vi möter någon som har det svårt, någon som har fått sorg kanske, eller någon som vi vet har det jobbigt med någonting. Du, jag tänker på dig i mina böner. Det är väl härligt att kunna säga så. Man säger kanske inte alltid jag ber och kämpar för dig i bönen, men jag tänker på dig i mina böner. Då när jag beder så är det en människa av kött och blod, ett ansikte. Jag vet vem det är. Den personen är identifierad. Och i mina tankar finns den människan när jag beder. Det är bönen som en tanke. Och den når fram till faderns hjärta. För det är i harmoni med Guds väsen att hjälpa andra människor. Om vi tänker på Jakob 5 och 6. Och i den texten talas det om de ledande i församlingen som ska be för sjuka, smörja dem med olja och bedja trons bön för dem. Och i det sammanhanget står det i 16 versen, Jakob 5, be för varandra så att ni blir botade. Det är förbön. Bed för varandra så att ni blir botade. Och jag vill genom det här bibelstudiet uppmuntra er att ägna er åt förbön. Det är en oerhört stark böneform som når till faderns hjärta när vi ber för varandra. Och det är inte alldeles nödvändigt att man måste bli jättesjuk för att få förbön, eller vara nästan vid dödens brant, eller ha kris i äktenskapet eller i ekonomin eller någonting annat på jobbet kanske. Utan vi kan be för varandra, fast det är bara bra. Eller hur? Det är väl härligt, för det är en välsignelse bara det där att ge sin kärlek i bönen till varandra och välsigna varandra i bön. Det tror jag visar på en kärlek i Guds församling som är väldigt stark. Be för varandra så att ni blir botade. Nu ska jag säga några ord om en speciell slags förbön som jag kallar för den profetiska förbönen. Därför att det finns nämligen en slags förbön som är profetisk. Och det är den förbönen där profetians gåva får utrymme och får vara med. Jag vet inte vad jag ska be om för min vän eller min syster eller min broder, men Gud vet det. Och då låter han mig bedja de rätta bönerna, fast mitt förstånd inte kan begripa det, utan det är anden som manar fram en speciell bön. Och jag vill inte alls förhäva mig, för jag har så mycket att lära och jag är verkligen inte någon stark profetisk bedjare så, men jag får mina stunder då Gud kommer och då ber jag också profetiska böner. Jag har gjort det många gånger. Och då vet jag alltid att folk kommer efteråt: men hur kunde du bedja så? Du bad ju precis rätt in i min situation. Så brukar de säga. Ja, men kära du, säger jag, vet väl ingenting om dig, vad du har i ditt hjärta och dina sammanhang, men Gud vet det. Och nu fick jag bedja profetiskt. Och då ska inte jag ha någon ära av det, utan det är han som ska ha äran, som uppenbarade detta så att jag kunde betjäna dig på det sättet. Det finns ett bibelord som i vart fall är i närheten av det ämnet, snuddar vid det rejält i alla fall, och det är Romarbrevet 8. Romarbrevets 8:e kapitel, och där läser vi 26 och 27. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi bör be om, men anden själv ber för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad anden menar, eftersom anden ber för det heliga så som Gud vill. I vår svaghet så kommer anden och hjälper oss med de rätta bönerna alltså. Och jag måste säga att jag är svag på den här punkten. Jag kan inte klara ut detta. Det är helt kört. Och jag tror att vi alla kan känna denna svaghet. Men anden är given för vår svaghets skull. Det är starkt. Anden är given för att vi är svaga. Om vi inte hade varit svaga, då hade vi inte behövt anden, för då hade vi klarat det ändå. Men genom att vi är svaga i oss själva så har anden blivit oss given, och genom anden kan vi få hjälpa varandra, serva varandra och bli förbedjare för varandra. Det tycker jag är härligt. Så hjälper också anden oss i vår svaghet. Ty vi vet inte vad vi ska be om, men anden själv ber för oss och suckar för oss och hjälper oss så att vi kan få bedja med de rätta orden. Det där säger också aposteln Paulus när han undervisar i ett av sina brev, att vi ska bedja också för honom. Han säger det bland annat i Efesierbrevet, så att jag får de rätta orden när jag predikar evangelium. Alltså han vill ha förbön. Förbön vill han ha. Han ville att medlemmarna i församlingen skulle be för honom, ägna förbön åt Paulus, så att han predikade med de rätta orden. Och så är det viktigt att pastorer och predikanter också får den förbönen, så att vi kan predika på ett riktigt och ett bra sätt. Och i Efesierbrevet 6:18, be alltid i anden. Det är väl ett väldigt starkt ord och lite speciellt. Bedjan oavlåtligen, har ni hört det bibelordet? Det är nästan som, man kan inte tro att det är sant. Man kan inte be jämt. Man måste väl sova. Man ska väl äta någon gång. Man ska väl gå och jobba. Man ska väl göra något annat och inte bara be. Men med det där menas så att när din ande är i samarbete med Guds ande, då ber du dygnet runt. Fast du tänker inte på det. Men din ande lever och din ande fungerar. Och det är bönemöte här inne hela tiden. Fast du äter eller pratar med någon annan eller går till jobbet eller cyklar eller vad du gör. Så är det bönemöte här inne hela tiden. Och när du låter den dimensionen av bön bli till förbön, då är det inte bara en bön du ger, utan då är det hjärtats bönefunktion som du låter någon annan få del utav, och då når det till Faderns hjärta. Amen. En annan dimension av förbön som vi måste få säga lite om, det är handpåläggning. Har ni fått handpåläggning någon gång i samband med bön? Det har vi väl alla fått, tänka på något vis. Och det talar Bibeln faktiskt om. Och första gången jag fick handpåläggning, vad jag kan veta, det var när jag barn välsignades. Ja, kanske pappa och mamma hade lagt handen på mig innan. Det hade de nog gjort, skulle jag tro. Så jag har nog fått det sedan jag var nästan nyfödd. Och det kanske många av er också har fått. Så handpåläggning, det är något bibliskt. Det är något bra. Och vi ska säga lite om vad som menas med handpåläggning. För handpåläggningen är nämligen en förstärkning av begreppet förbön. Så då ska vi se vad som kan menas med detta. Och då har vi några områden i Bibeln där man gjorde just handpåläggning. Det första jag möter i Apostlagärningarna 6 och i den 6:e versen. Och vi kan ta och läsa den versen innan till. Apostlagärningarna 6 och den 6:e versen. Nu har man sett ut några som skulle bli diakoner i församlingen, och i 5:e versen räknas namnen upp. Och så heter det: dessa förde det fram inför apostlarna, som bad och la händerna på dem. Och Guds ord hade framgång. Alltså när man i urkristendomen skulle välja diakoner, alltså medhjälpare, medarbetare i församlingen, så bad man för dem när de skulle gå in i tjänsten. Och man inte bara bad, utan medan man bad så la man händerna på dessa personer som skulle gå in i den här tjänsten. Om vi bläddrar fram till 13:e kapitlet i samma apostlagärningar, apostlagärningarna 13, så läser vi i den 3:e versen följande. Här talas det alltså om att man skulle utse missionärer eller apostlar som skulle ut i världen och göra missionsresor. Och det var alltså Barnabas och Saul, som sedan hette Paulus. Och det står i vers 1: i församlingen i Antiochia fanns det profeter och lärare, Barnabas, Simeon som kallas Niger, Lucius från Cyrene, Manna, en fosterbror till landsfursten Herodes, samt Saulus. När de tjänade Herren och fastade, sa den helige ande: avskilj åt mig Barnabas och Saulus för den uppgift som jag har kallat dem till. Då fastade de och bad och la händerna på dem och sände iväg dem. Så när de skulle skicka iväg apostlar och missionärer, så bad de för att få visshet, och de fastade. Och när de visste vad Gud ville, då la de händerna på dem i förbön och avskilde dem för tjänsten. I 1 Timoteus 5:22, där talas det om äldste, det vill säga de som ska leda Guds församling. I församlingen finns det alltså äldste, och det är de som är föreståndare. Inte bara en äldste, det kan vara flera stycken, det kan vara många. Och i en stor församling kan det vara en rejäl grupp av äldste. Och det är inte en av dem som är föreståndare, utan det är alla tillsammans som är föreståndare. Sen kan de utse en. Eller framför allt, skulle jag säga, så kommer Gud att utse en av dem under smörjelsen och tjänstegåvan som blir en företrädare, en talesman, en förkunnare, en äldste som går före och visar vägen, en person smord av Gud. Men det är inte bara den som är pastor, utan det är hela gruppen som bär det ansvaret tillsammans. Och då heter det faktiskt där i 1 Timoteus brevet 5, vi kan väl slå upp det också, så får vi även det bibelordet ordagrant presenterat som det står i Bibeln. Första Timoteus 5 och 22. Här står det nu, här står det hur de från 17, sådana äldste som sköter sin uppgift och så vidare, så presenteras äldstetjänsten, och så står det i vers 22: ha inte för bråttom med att lägga händerna på någon, och gör dig inte delaktig i andras synder, håll dig själv ren. Det här är ett mycket intressant bibelord som många har missförstått, tror jag. Utan det står att ha inte för bråttom att lägga händerna på någon. Det här handlar inte om att be för sjuka. Det här handlar om att avskilja ledare. Det är en stor skillnad på det. I de texter som beskriver bön för sjuka så står det inte det där att du ska inte förhasta dig utan ta det lugnt. Utan det står till exempel i Markus 16 och 18 att man ska lägga händerna på de sjuka och de ska bli friska. Så inte att du ska vänta eller ta det lugnt eller sådär. Men här står det att man ska ta det lugnt och vara försiktig. Och det beror på att när man avskiljer en äldste, en pastor eller en ledare, så måste man veta vad man gör. Man måste ha prövat saken inför Gud så att man inte avskiljer fel person. För det är så viktigt när man ska få en ledare i församlingen att det är rätt person. Och om du skyndar dig för fort och inte är seriös och inte ber och får visshet, så kan det bli fel. Och då är de som avskiljer den delaktig i den personens misslyckande. Eller som det här står till och med synder. Men synder betyder inte här att du lever ett omoraliskt liv eller sådär nödvändigtvis. Utan det betyder att en ledare missar målet, inte blir en bra ledare, inte har den gåvan, utan det hela blir snett alltså. Då kan man inte bara ensidigt peka på den personen, utan då måste man peka också på dem som har avskilt denne. Då får de ta ett ansvar för att reda ut situationen. Och därför så är det mycket konstigt när det gäller läror, när det gäller att be för sjuka till exempel. Jag har ju hört de mest häpnadsväckande tolkningar. Att man kan inte lägga händerna på någon som är sjuk eller har någon ond ande i sig. För då kan sjukdomarna hoppa över så att säga till min hand. Så då kan jag få del av den där sjukdomen. För det står ju här, gör dig icke delaktig i andra synder om du har för bråttom med handpåläggning. Eller om de är besatta, som jag lägger handen på deras axlar här på tröjan eller på skjortan, då hoppar andemakterna över på min hand och så blir jag också besatt. Sånt där är så dumt, så det är inte klokt. Så fungerar det inte. Utan det handlar om att avskilja äldste och ledare i Guds församling i den här texten. Och det finns många exempel, jag skulle kunna själv peka på sådana, men det tänker jag inte göra. Där man inte var försiktig nog, utan man fick in ledare som inte var av Guds sinne och Guds hjärta. Därför att man var för snabb och det gick för fort och man var inte i bön först och så sökte inte Gud. Och så blev det problem. Och så ska man bara sparka ut sådana där stackare då som kommer lite fel. Men då måste de som har gjort detta också ta ett ansvar på alla sätt. Det var lite grann om handpåläggning. Och det tycker jag faktiskt är en intressant sak i Bibeln. Och jag tycker att den visar också på en närhet. Om någon kommer till mig och vill ha förbön och jag lägger handen lite diskret på axeln kanske eller på ryggen så där, så är det en närhet. Och bön måste få bli närhet. Bön är alltså inte distans, utan förbön är närhet. Man får inte överdriva det självklart. Det får inte bli så att människorna känner sig generade. Men även om jag bara diskret lägger handen på någons rygg eller kanske på armen, så är det en närhet till en annan människa som bryr sig om den det gäller. Och förbön är alltid att bry sig om en annan människa. Och det kallar jag för kärlekens diakoni. Och jag såg att jag hade en cd-skiva med också här ikväll som just har den titeln. Jag vet inte om jag hade haft den med förut här, jag minns inte. Men där undervisar jag om den som tar emot själavård och den som ger själavård. Hur viktigt det är med den här närheten, att det får bli en kärlekens stund i Kristus Jesus när man får förbön får själavård, får vägledning och så vidare, så att vi kan betyda någonting för varandra. Vi ska ha en rast alldeles strax och ta upp kvällens offergåva. Och jag tror kanske att vi ska ta den nu innan jag börjar på ett nytt kapitel, för då gör vi det direkt efter. Så jag tror nästan att vi tar ett litet break nu på några minuter, och så kommer våra sångare och musiker här att föra oss in i någon underbar sång, och så ska vi offra. Så återkommer jag strax. Vi har talat om förbön. Och det är alltså en viktig del av det kristna bönelivet. Och Jesus ber för oss och vi får be för varandra. Det har vi lärt. Och vi har också pratat om handpåläggning. Och vi har pratat om att bönen, förbönen, kan bli profetisk. När vi går över den mänskliga gränsen och betjänar varandra utifrån den profetiska gåva som Gud vill ge oss. Nu ska vi läsa i Matteus evangeliet 9 och den 14 versen och 15. Sedan kom Johannes lärjungar fram till honom och frågade: varför fastar inte dina lärjungar när både vi och fariseerna fastar? Jesus svarade: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är hos dem. Men det ska komma dagar när brudgummen tas ifrån dem, och då ska de fasta. Jag vill säga lite om bön och fasta. Och det är ett väldigt stort ämne, så det skulle vi behöva ha lång tid på oss att göra. Och jag blev så inspirerad av det här, för att jag kan säga att jag har inte så väldigt mycket genom alla år predikat om fasta. Visst har jag gjort det, men det är inget ämne som jag har kanske gjort så det är väldigt mycket. Så jag gjorde en CD, och ni som prenumererar, ni vet att ni fick den CD:n här för några månader sedan. Och jag kände en väldig glädje när jag gjorde den, för att jag kände att jag hittade ett spår där fastan inte blir en börda, något tungt, något jobbigt, utan fastan blir en gåva som Gud ger oss. Jag har några kvar, inte många, men vill du som inte har den, pröva min undervisning om fasta, för det jag säger här, det blir ju inte så mycket nu ikväll. Där är ju mer än 70 minuters undervisning. Men jag ska ge dig några axblock från den undervisningen här i den sista delen. Och då konstaterar vi det första, att Guds ord uppmanar oss att bedja och fasta. Både i Gamla testamentet och i Nya. Och bön, det är en given ingrediens i det troendes liv. Det behöver vi inte påpeka. Är man frälst så ber man. Det är ju, man behöver inte utse på årsmötet i församlingen någon som ska be under året. Vem ska be i år då? Så vi andra slipper. Utan det tillhör livet, så det behöver man inte utse någon. Utan alla ska bedja förstås. Och fastan är på samma sätt. Alltså det är en jag säger att på något vis, som du inte missförstår mig, så är fastan, det är bönelivets turbo på något vis. Det är att förstärka bönen till Gud. Och då särskilt i tider av nöd, av vånda, av kris etc. Ofta så ser vi i Bibeln att ordet bön och fasta, de hör samman i samma text. De är som parhästar, de där båda. Det står inte så ofta, det står nog, men inte ofta bara om fasta, utan det är alltid i förbindelse med bön. Och de hör alltså ihop, de där, väldigt tydligt. Och om vi skulle se ut över världsreligionerna, så kan du finna att fasta finns inte bara i Bibeln och i kristendomen. Det finns ingredienser av fasta. Ramadan är en fasteperiod inom islam, det känner vi till. Och du har många olika varianter på det i också andra religioner. Och i veckopressen, om det är någon av er som läser sådana där tidningar, så är det mycket fasta. Men då är det inte bön och fasta, utan då är det fasta för att må gott och för att gå ner i vikt och för att bli lite yngre och få må bra helt enkelt. Fastan är alltså en hel vetenskap idag, har jag lagt märke till. Men biblisk fasta, det är någonting annat. Så om det är så att du behöver gå ner i vikt, så är det inte, då ska du inte fasta, då ska du banta istället. Det är någonting annat. Biblisk fasta, det är faktiskt någonting annat. Och biblisk fasta är i grunden någonting annat än något slags andligt lyckopiller genom vilket vi ska lösa alla världens problem. Vi måste förstå att fastan är ingen genväg att lösa problem. Det är någonting annat. Den första frågan jag ställer i undervisningen, det är: när ska vi fasta? Och när jag läser den här texten så förstår jag att Jesus, han svarar de här lärjungarna, Johannes lärjungar, som anklagar Jesus lite. Varför ska inte dina lärjungar fasta när vi fastar? Han tyckte att de var inte så andliga, Jesu lärjungar, för de bara gick på fester. För Jesus, han var ju med på mycket fester och sånt där. Han gick ju hem till folk och åt och drack. Och de sa: ni ska inte bara gå omkring i husen och äta och dricka, ni ska väl fasta om ni är något riktigt andliga. Och då säger Jesus: inte kan väl brudgummens vänner sörja så länge brudgummen är kvar hos dem. Men när han har lämnat dem, då kan ni sörja och då kan ni fasta. Han säger därmed att fasta, det är någonting vi ägnar oss åt när vi sörjer. När vi får problem. När det blir bekymmer. Då är det dags att fasta. Men när vi mår gott och när det är vind i seglen och när vi känner framgång, då blir fastan inte den dimension som Bibeln lägger fram. Utan då lägger vi på ett ok att nu måste vi fasta lite här. Men fasta, det gör man när det behövs. Det är min uppfattning. Och därför tror jag det blir svårt när man pålyser en fasta i en församling och man inte har något att fasta för. Man har inga stora, väldiga böneämnen, utan det är lite allmän bön och så fasta. Utan jag tror att om fastan ska komma till sin rätt, då måste man ha böneämnen som engagerar. Böneämnen som tar tag i oss. Böneämnen som skapar nöd både i församlingen och i våra egna hjärtan. Då kommer det att hända väldigt mycket. Om vi går tillbaka till bergspredikan som vi har haft uppe här två gånger förut under den här serien, så kan vi se i det sjätte kapitlet i början rätt givande, från vers 5 rätt bön och från vers 16 rätt fasta. Och då läser jag det stycket också. När ni fastar, se inte så dystra ut som hycklarna. De vanställer sina ansikten för att visa människorna att de fastar. Amen, säger jag er, de har fått ut sin lön. Nej, när du fastar, smörj ditt huvud och tvätta ansiktet, så att människor inte ser att du fastar, utan endast din fader som är i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda belöna dig. Så när vi fastar, rätt fasta alltså, det är inte att fasta för att synas, för att det är någon kredit bland människor. Utan fasta, det gör jag för att bli belönad i relation till ett böneämne som Gud ska besvara. Det är så jag förstår den där texten. Det är naturligtvis mycket, mycket att säga om det här. Men jag ska inte trötta er för mycket, utan jag ska bara säga att fastan, den rätta bibliska fastan, den är relaterad till Gud. Det är en viktig punkt. Här läste jag i den 18:e versen alldeles nyss: så att människorna inte ser att du fastar, utan endast din fader i himlen ser när du fastar. Det betyder, fastan är till för Gud. Jag prioriterar Gud i mitt böneliv när jag lägger undan mat och inte bryr mig om de där viktiga sakerna annars, utan det är bara Gud som jag prioriterar när jag kommer inför Herren i en sådan böneperiod som heter alltså fasta. Jag ska slå upp ett bibelord i Sakarja-boken. Sakarja-bok ska vi slå upp och läsa i nu. Det är i Sakarja 7. Här har vi det 7:e kapitlet, ja, i Sakarja. Och jag läser från 4. Då kom Herrens ord till mig och han sa: säg till allt folket i landet och till prästerna: När ni nu i 70 år fastat och klagat i 57:e månaden, har det då varit för mig ni har fastat? Det är en fråga. Och när ni äter och dricker, är det inte då för er själva som ni äter och dricker? Men det är en fråga som Gud ställer. Varför fastar ni i 57:e månaden? Är det för mig eller är det av någon annan orsak? Och den som känner sammanhanget här förstår att det här är en hänvisning till den babyloniska fångenskapen. När de var långt borta från Jerusalem, borta i Babel. Och de har hängt harporna i pilträden och det var hur jobbigt som helst. Men varför fastade de just den 57:e månaden? Det var inte Gud som hade sagt det. Det var inte ett Guds ord. Det var människobud. Och de följde människobud i en fasta. Och då ställde Gud fråga, är det för mig ni har fastat? Eller är det för att människor har hittat på ett bud att ni ska fasta de här perioderna? Det hjälper oss att förstå vikten av att fasta får aldrig bli människobud, människopåhitt. Utan det är bara när nöden blir så stor i mitt hjärta så den driver mig till bön och fasta. Det är då det blir en rätt fasta inför Gud. Och vi vet att Jesus fastade. I Matteus 4, 1-11. För er som antecknar Matteus 4, 1-11. Efter 40 dagars fasta, då frestade djävulen honom. Och frestelsen handlade i grunden om Jesu relation till Fadern. Det är den frestelsen han genomlevde. Är du Guds son, då kan du göra de här stenarna till bröd. Det säger han till en som inte hade ätit på 40 dagar. Den där fulingen, djävulen. Han skulle fälla Jesus där. För har man inte ätit på 40 dagar, då kan man vara lite svag när det gäller kroppen. Men man är stark i anden för man har varit så nära Gud. Men Jesus vann seger över frestaren. Han hänvisar till Guds ord hela tiden och vinner en underbar seger över fienden. Men det var 40 dagars fasta. Och det är den längsta fastan vi möter i Bibeln. Jag har inte sett att någon har fastat mer. Det är 40 dagar. Och det tror jag heller inte att någon ska bry sig om att fasta längre. Utan då kan man ta en paus i fastandet och så kan man komma igen sen. För fastandet får aldrig bli en att man presterar någonting. Det får inte bli en prestation, utan det är bara en gåva och en nåd. Nu har vi sagt något om att fastan är för Gud. Nu ska vi säga att biblisk bön och fasta, det är också för den enskilde. Det är nämligen så att mitt behov av Gud, min längtan efter Gud, min hunger efter Gud leder mig ibland till en längtan att till varje pris möta Gud. Och då är fastan en underbar väg och det är ett mål. Och när jag säger så är det inte fastan som sådan som är målet, utan det är Gud som är målet. Fastan är ett redskap. Fastan är ett instrument genom vilket jag kan komma närmare Gud. Fastan är vägen dit. Och under fastan lägger jag bort allt som splittrar mig i mitt sökande efter Guds ansikte. Och jag bara blir ensam med Gud hela tiden. Och därför varnar Bibeln för en fasta som är till för den enskilde bortkopplad från Gud. Det är alltså Gud i den enskilda människans liv som är fastans mål. Och det är därför han säger i det vi läste nu, se inte dystra ut. Vanställ inte ansiktet. Jag tror jag sa det första gången jag var här, när vi bara lite kort nämnde om den här texten. Utan ha på lite makeup. Man blir lite grå i hyn när man har fastat rejält. Och det kan man fixa till genom att köpa några fina krämer och ha på. Så att, och lite spruta på, lite lukta gott, förstår du. Så att ingen ser att du fastar. För att du ska inte berätta det för någon. För det är bara inför Gud. Alltså det är någonting mellan dig och Gud. Visserligen kan man pålysa en fasta och att en församling har en fasteperiod. Men den enskilda människan ska inte skryta med sin fasta eller berätta, nu har jag fastat massor med dagar. För då blir det rätt en prestation. Och inför Gud finns inga prestationer. Där är det bara en gåva och där är det bara nåd. Jag har mött folk genom åren Och nu ska jag säga samtidigt, vara ärlig mot er, att jag är inte den som har fastat mest. Det måste jag säga, det är säkert en brist. Jag borde nog ha gjort det mycket mer. Men jag möter ibland predikanter och andra som skryter lite med sin fasta. Du förstår, Ove, jag har fastat mycket, jag förstår. Jag har fastat 20 dagar. Och någon sa till mig, jag har fastat 40 dagar, var det någon som sa, och såg väldigt belåten som en segrar ut, att man hade nått det målet. Men vad är det för mål? I dumheter. Du behöver inte alls fasta 40 dagar och slita ut dig om du inte har ett ärende inför Gud. För det är inte fastan som en prestation att lyckas fasta så många dagar som räknas. Utan det är ditt möte med Gud för att nå ett bönesvar och en trygghet i Gud i en svår situation. Då kanske du har klarat av det på en fast idag. Då behöver du inte ta två. För då har du ju redan nått ditt mål. Fattar ni? Alltså, fastan i sig är inte målet. Det är Gud som är målet. Amen. Och därför är det viktigt att ha en sund och lite balanserad syn på det här med fastan. Alltså jag blir lite förskräckt när jag hör ibland, jag förstår, nu har jag fastat 5 dagar och nu satsar jag på 2 till, och om inte Gud har svarat då, förstår du, då är det ju konstigt, men då får vi ta 8 dagar och så tar vi 10 dagar och så bygger man upp någon slags faste prestation, ungefär som en idrottsman som ska hela tiden förbättra sina resultat. Det är nåd alltsammans, det är bara nåd. Och jag tror inte att vi behöver såna där elitidrottsmän i Guds rike, utan träna dig inför Herren i din bön och ta en fastedag, ta 2 kanske. Om du har ett böneämne, om det är något som ligger på ditt hjärta som du har nöd över. Och då kommer vi till tredje punkten, och den är viktig. Fastan är till för församlingen. Först var det för Gud, och så för den enskilde som fastar, och så är det för församlingen. Biblisk fasta är ibland fokuserad mot en enskild som fastar, men i Gamla testamentet var den väldigt mycket fokuserad till församlingen, det vill säga till Guds folk. Vi har ett antal bibelord i Gamla testamentet som säger att man pålyste en helig fasta i församlingen. Och så långt jag kan se, nu kanske inte jag kan alla bibelord, men så långt jag har sett när jag har studerat det här, så är det alltid i förbindelse med ett problem och ett bekymmer som man pålyst en helig fasta. I andra krönikerboken 20 i början, då var det när fara hotade. När kung Josafat pålyste en helig fasta. När Ammon och Moab hotade landet och kungen militärt. De låg i belägring utanför staden. Och det var bara en tidsfråga när de skulle inta staden. Då pålyste kungen en helig fasta för alla som var innanför murarna. Nu måste vi be och ropa till Gud och fasta, så att inte de här krigsmännen intar våran stad. Det var när det var hotfullt. Då fastade man. Det är ungefär som Jesus sa. Inte när ni har brudgummen ibland, det behöver ni inte fasta. Det får ni göra sen när ni får nöd. Då ska ni fasta. Han är en hjälp i nöden väl beprövad, står det i Saltaren någonstans. Och det är ett underbart bibelord, att när vi får nöd, då kan vi söka Gud, kan vi fasta. Det har jag varit med om. Jag har sökt Gud då, och jag har fastat också. Jag har känt att det är en underbar sak när man upplever någonting i sitt liv eller i sitt sammanhang där man måste få ett bönesvar, måste få en lösning på problemet med sitt eget liv eller i sin församling eller vad det nu är för någonting. Att då få lägga undan maten, men också tvn och vad det är för någonting annat som kan vara frestelser, och bara ägna all kraft åt att söka Gud. Då vet jag att Herren ser till inte sin faste prestation, utan han ser till mitt längtande hjärta. Jag ska inte läsa alla de bibelord som står om detta, men jag ska läsa ett till, och det är ett bibelord i Joels bok. Jag tycker att det är ett fantastiskt, en underbar bibelbok som jag under sista 2-3 åren har upptäckt på nytt. Och jag har predikat mycket från Joels bok sista åren faktiskt. Och här ser jag, börja med första kapitlets 14 vers. Här står det: pålys en helig fasta, lys ut en högtidsförsamling, Samla de äldste, samla alla som bor i landet till Herren, Herrens er Guds hus, och ropa till Herren. Ve oss vilken dag, ty Herrens dag är nära, som förödelse från den allsmäktige kommer den. Och så vidare. Hela beskrivningen är en nödsituation som nog är profetisk, men som kanske också gällde dem där och då. Då var det bön och fasta från de äldste och i hela församlingen. Gud mobiliserar hela församlingen i bön och fasta när de beskriver en stor nödsituation. Titta i andra kapitlets 12:e vers och framåt. Men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta, med gråt och med klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud, till nådig och barmhärtig är han, sen till vrede och stor i nåd. Och han ångrar det onda, om han ångrar det onda. Vem vet, kanske vänder han om och ångrar sig och lämnar en välsignelse kvar efter sig till matoffer och drickoffer åt Herren er Gud. Blås i horn på Sion, pålys en helig fasta, lys ut en helig sammankomst. Samla folket, helga församlingen, kalla samman de äldste, samla de små barnen, också dem som diar vid bröstet. Må brudgummen komma ut ur sin kammare och bruden ur sitt gemak. Må prästerna, Herrens tjänare, gråta mellan förhuset och altaret och säga: Herre, skona ditt folk och låt inte din arvedel hånas och bli till nidvisa bland hedna folken. Varför skulle man få säga bland folken: var är nu deras Gud? Det här är en beskrivning av en nödsituation som krävde att folket gick in i bön och fasta. Och då, i det läget, när det är en sån kris alltså, då pålyste man en helig fasta. Man blåste i horn för att basunera ut: nu måste vi fasta. Och vi måste ha en helig sammankomst där vi kommer samman för att söka Gud. Och nu ser vi, för det första, hela folket samlades. Förstå det som hela församlingen. Och när hela församlingen var samlad i en nödsituation, så får de vara med om att helga församlingen. Det betyder avskilja församlingen. Prioritera bort det världsliga. Ta bort allt som är onödigt. Och bara låta hela församlingen få vara med om en stark överlåtelse till Gud. Och så står det: kalla samman det äldste. Här har vi ledarna i Guds församling. Alltså när ledarskapet i Guds församling förstår att i nödtider samla sig själva och hela församlingen till bön och fasta. Därför att nöden kräver det. Nöden kräver det. Ni kanske har hört om David Wilkerson, att han har haft en ny profetia nu. Har ni läst det i dagen kanske? Det stod här i häromdagen. Och på internet, på hemsidan där, så kan man läsa hela profetian. Och eftersom det är just David Wilkerson, så har jag stor respekt. Annars är det många som har de menar sig ha så mycket profetior, och det ska ju prövas. Men när han kommer med någonting, för han skrev Synen på 70-talet var det väl. Och den boken har ju stämt. Den har ju gått i fullbordan. Den är helt otrolig alltså, när man läser den nu så många år efteråt, hur han redan då såg vad som skulle hända i världen med den kristna kyrkan och den destruktiva utvecklingen och synder och allting, va. Så att vi lever i allvarstider. Ska man förstå den profetian om världskris som står för dörren, då borde vi ju söka Gud. Men det är nog först när krisen kommer som vi gör det. Vi kanske inte kan mobilisera församlingar och oss själva att verkligen söka Gud i bön och fasta förrän vi verkligen drabbas av det. Jag vet inte, men jag nästan känner det så i Sverige. Så de som är ledare för församlingen, de ska inte bara sammankalla till gudstjänster och verksamhet, utan de ska sammankalla folket till att söka Gud i nödens tid. Det är det de ska göra. Och sen är det väldigt intressant att det står: samla de små barnen. Det kan man ju vara fundersam, vad menas med det? Ska barnen vara med och fasta? Nej, jag tror inte att barn ska fasta i den meningen att de inte behöver äta. Absolut säkert. Men barn kan vara delaktig i en process. Och de kan vara delaktig i böneämnen. Alltså om du får ett barn som är med på vägen och som förstår vad det här handlar om, så kan ett barn vara en väldigt stark förebedjare. Jag tror på det. Jag såg det i Guatemala nu när jag var där för ett tag sedan och undervisade i en pastorskonferens och hade stora möten på kvällarna. Det var väldigt mycket barn. Det var nästan inte äldre just, men det var mycket barn och ungdomar där. Och när jag bjöd fram i eftermötena så kom det ju massor med folk, för det var ju stora möten. Och det stod, jag tog kort på de där barnen, de stod längst fram, och sen stod det lite äldre barn och ungdomar och alla möjliga åldrar sen. Men längst fram stod de här, de var bara i 10-12 års åldern. Och de räckte händerna och de grät och de bad och de ropade till Gud. Och vet du vad jag kommer ihåg? Det gjorde jag också när jag var i den åldern. Det vet jag när jag blev andedöpt. Jag var bara i 10 års åldern och det var på riktigt, fast jag var bara ett barn. Jag mötte Gud, det var på riktigt. Jag blev verkligen andedöpt. Och jag mötte Gud och jag flödade i den heliga ande. Och det förändrade mitt sinne. Jag hade nästan aldrig läst i min bibel innan. Men från den stunden blev jag bibelläsare. Och jag fick ett böneliv fast jag var ett sånt litet barn. Jag tror att vi måste förstå att i de svåra tiderna så är det både de äldste och hela församlingen och till och med barn och ungdomar. De ska inte bara ha lekstuga och ha underhållning. Vi ska få en tid då barn och ungdomar möter Gud och kommer igenom, som vi sa förr i tiden, och verkligen blir bärare av ett ämbete från Gud. Amen. Och sen är det något som du nästan kan bli chockad över. Till och med de barnen kallas i den här tiden. Det fick jag stava på många gånger innan jag tyckte jag började förstå vad som menas. Samla de små barnen, också de som diar vid bröstet. Men de som diar vid bröstet ska väl inte fasta i alla fall? Nej, självklart. De ska ju dia vid bröstet, för det står ju det här. Det står ju att de ska dia vid bröstet, så ingen ska missförstå det där. Men jag har en tanke där som jag vill pröva på er, så får ni väl fundera på om ni tror att det ligger något i det. Det är för att ett litet barn som diar vid bröstet, ett spädbarn, det är inte så värst länge sedan som det lilla barnet var i sin mammas mage. Det är några dagar sedan, några veckor sedan kanske, möjligen månader, jag vet inte hur länge man kan kalla dem för ett sånt här litet barn. Det kanske kan vara ett år, inte vet jag. Men i alla fall, det är ett litet, litet barn. Och det är nyligen så var de inne i mammas kropp. Och de var beskyddade av moderns kropp. Och de var beskyddade av Gud. Under 9 månader växte de här små. Med armarna som växte ut och benen och inälvorna kom på plats. Och alltihop fungerade. Och Gud arbetar aldrig enbart med kroppen. Utan där i moderlivet under de här 9 månaderna så lägger Gud in sin kallelse i det lilla barnet. Det säger Jesaja, det säger Jeremia, det säger Paulus, Galaterbrevet 1, och det säger Ove, och det säger jag till er. Ingen enda av er är ett undantag. Medan ni simmade i fostervattnet som ett embryo i mammas mage, så var Gud där och la in en kallelse som ni och jag och vi ska upptäcka under livets gång. Det lilla barnet som diar vid mammans bröst har nyligen varit så nära Gud så man kan inte komma närmare Gud än skapelseprocessen i 9 månader. Och här vill den här texten visa att i bönens och fastans tid så ska inte barnen fasta i den meningen att de avstår mat, för de måste ha sitt bröst och sin mat självklart hela tiden. Och den här texten säger också att de ska ha det. Men de är personerna och människorna i församlingen och familjen som har varit närmast Gud den sista tiden. För de har levt med Gud så nära i 9 månader som kanske ingen enda av oss andra. I någon mening. En bild på vad fasteperioden ska leda fram till. Nämligen ett liv så nära Gud. Den här texten har gjort stort intryck på mig. Och jag har predikat om den flera gånger sista tiden. och jag ser den i ett sammanhang. För i samma kapitel, andra kapitlet, så står det längre fram, nämligen i vers 28. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och era söner och döttrar ska profetera. Och era unga män ska ha syner och era gamla män ska ha drömmar och allt vad som står där. Alltså det är en sån stark beskrivning av vår tid. För nu lever vi i den allra yttersta tiden och det är en andeutgjutelsetid. Och Petrus säger när han predikar på pingstdagen att det som sker idag är uppfyllelsen av det som profeten Joel profeterade. Men det är inte en uppfyllelse på det sättet att det total uppfylldes på pingstdagen, utan det uppfylldes som en startpunkt. För nästa dag fortsatte det ju, och nästa vecka fortsatte det, och nästa år fortsatte det, och nästa årtusenden fortsatte det, och det fortsätter idag. Och då ser jag här i den här texten att det ska bli ett crescendo, en ökning, precis innan Jesus kommer tillbaka. Och det ska vi sluta med ikväll, för det är en oerhört intressant tid av förbön och bön och fasta som ska förlösa andutgjutelse i den här sista tiden. Och då läser jag från den 28:e versen. Och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män ska se syner. Också över tjänare och tjänarinnor ska jag i de dagarna utgjuta min ande. Och jag ska låta tecken synas på himmelen och på jorden. Blod, eld och rökpelare. Solen ska vändas i mörker och månen i blod innan Herrens dag kommer. Det är Jesu tillkommelse, den stora och fruktansvärda. Och det ska ske att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Ty på Sions berg och Jerusalem ska det finnas en räddad skara, så som Herren har sagt bland kvarlevan som Herren kallar. Amen. Och det är med Jesu tillkommelse. Då kommer han till berget och ställer sig. Det står i Uppenbarelseboken 14 att han kommer med sina heliga och sätter sina fötter på Sionsberget. I Zakaria står det om Oljeberget, men det menas Jerusalem. Det är alltså Jerusalem som är den heliga staden. Där finns Tempelberget, och bara med Kidrondalen upp så har du Oljeberget. Det tillhör samma stad. Han kommer till sin egen stad som är Jerusalem, och han upprättar sitt rike. Och just innan det så har vi sett de här profetiorna kommer att gå i fullbordan. Att det ska se tecken på jorden och tecken i himlen. Blod, eld, rökpelare, solen ska vändas i mörker och månen i blod. Det stämmer exakt med vissa domsakter som Uppenbarelseboken beskriver i de här skålarna och även i basunerna. Precis att solen ska vändas i mörker och månen i blod. När det sker, då blir det en andutgjutelse. Amen. Och jag tror att det håller på att ske nu. Det är preludierna för det i alla fall. Och jag bygger det på att det aldrig någon gång i historien har varit en sån stor väckelse i hela världen som det är idag. Det har aldrig varit det. Inte i närheten. Forskarna säger att det blir 175 000 människor frälsta varje dag. Amen. Vad säger ni? Det kallar jag för andutgjutelse. Och av dem så är det närmare 35 000 som blir frälsta bara i Kina varje dag. Kina. Alla sa för några år sedan, det är omöjligt i Kina, det går inte att vara där. Man kan inte evangelisera, det är så kommunistiskt, det är så stängt, det går inte. Men Gud, han bryr sig inte av vad de där otroskorparna säger hemma i Sverige. Han låter Kina få den största väckelsen av alla. Tvärs emot vad alla experter sa på den tiden. Alltså det är så fantastiskt med Gud att han i den här tiden ser till sin församling som ber och fastar och söker Guds ansikte. För är det någonstans i världen de har gjort det, så är det i Kina. I fängelser, i hålor, i enkla hem, i hemlighet, överallt så har de bara ropat till Gud. De har bett, de har fastat, de har sökt Gud och förlöst en andutgjutelse över hela landet. Så vi tror att Kina, det tror jag personligen, Kina kommer nu bara inom kort, kanske några år, kommer att bli den största missionerande staten över alla, ja, i hela världen. Kineser kommer att sändas över hela världen. Och jag ser det när jag reser runt. Jag tänkte på det sist jag var i Västafrika. Jag satt på ett hotell och hade möten och kampanj och hade pastorskonferenser. Och det var mycket kineser där. Affärsmän och alla möjliga kineser. Och när jag är i Sydamerika, det är kineser överallt. Alltså affärsmän och sådana kineser som kommer från Kina över hela världen. Det är alltså på alla områden så tar kineserna för sig nu. Och även på det andliga området. För blir det 35 000 frälsta varje dag, då blir det ju några stycken på ett år. Eller hur? Och jag är ju pingstpastor, det kanske ni visste. Och då är man ju lite stolt och lite sådär över att få tillhöra den största frikyrkan i landet. Eller hur? Men så när jag hörde att kineserna, där har de som väckelse så det är 35 000 om dagen. Då blev i alla fall jag lite ödmjuk. För i Kina får de ihop motsvarande en svensk pingstväckelse på 2,5 dag. Då blir det suck i mitt hjärta. Ja, det är glädje. Men när jag tänker på Sverige och på det märkvärdiga som vi kan tycka att vi har, va? Då vissnar det på något vis för mig. Va? Men i Kina, förstår du, där finns det ett folk. Jag vet vad jag säger. Jag vet det. De har bett och fastat och sökt Gud. Och de har prioriterat det till max. Och de har förlöst en andutgjutelse. Och jag undrar, när ska svensk kristenhet göra detsamma? Och förlösa något liknande över vårt land. Där avslutar jag min förkunnelse. Jag kan tala mer, men tiden har gått och man kan inte tala mer än så här. För nu har vi hållit på i 1,5 timme och då är det mättat för ikväll. Tack för att ni har lyssnat och tack för att jag fått vara med de här 3 kvällarna. Det har varit jätteroligt. Jag har trivt så bra hos er. Och om ni kallar mig någon mer gång så kommer jag. Det kan jag lova. Om jag kan. Jag gillar att vara hos er och jag tycker om, en del tror att bara för att man reser runt så där mycket så ska man bara komma till stora församlingar, men det är helt fel. Jag kommer väldigt gärna till små grupper och små församlingar. Jag måste säga ärligt att ofta är det väldigt tacksamt och jag får så mycket respons och så mycket kärlek tillbaka. Och det har jag känt och det här har inte varit något litet möte, det är ju ett stort möte i förhållande till församlingens medlemsantal vi har här. Så det är riktigt bra. Och nu ska vi be tillsammans. Och jag vill be för er alla att vi ska få bedja böner som når till Faderns hjärta. Och när vi kryddar bönen med också fasta, när vi så känner och när vi så upplever och när nöden blir så stor, då kommer Herren att svara på våra böner. Jag vet det. Och jag bara, medan vi böjer våra huvuden i bön, så säger jag att när Daniel bad, ropa han till Gud. Och han misströstade kanske, för han fick inga bönesvar. Det gick 3 veckor. Då kom bönesvaret. Och då säger ängeln till honom, redan första dagen när du bad så fick du bönesvar. Men det tog 3 veckor att leverera bönesvaret. För fursten över Persiens rike stod mig emot. Och jag fick hjälp av en annan ängel. Så vi blev 2 änglar. Då klarade vi kampen. Men bönesvaret kom till Faderns hjärta direkt. Du finns här som har bett för viktiga saker, kanske i 3 veckor eller 3 år eller 30 år, vad vet jag. Men bönesvaret har redan nått fram. Men nu ska det bara levereras. Och vi tror att det ska ske i den här tiden. Jag tackar dig, kära Jesus, för att du är mitt ibland oss. Tack för mina vänner som har kommit så troget till de här mötena. Tack att vi har fått vara en sån här stor skara som har lyssnat och tagit del av undervisningen. Jag ber för dem alla. Välsigna dem som tillhör den här församlingen och de som kommer kanske från andra kyrkor. Och jag ber dig, Herre, att vi ska få be böner som når till Faderns hjärta. Tacka dig för det. Av hela mitt hjärta tackar dig, kära Jesus. Låt oss nu avsluta det här mötet i förvissningen om att du går med oss. Och vill fördjupa våra liv tillsammans med dig. Tack att du ska lära oss vad Guds fruktan och rättfärdighet är genom att söka ditt ansikte i denna tid. I Jesu namn. Amen.